Låt oss nu försöka spinna vidare lite grann på det här temat att det finns något som heter flykt. Och att vi som människor i princip är stadda i någon sorts rörelseriktning. Närmare Gud eller bort ifrån honom. Som jag sa i förmiddags, själva begreppet flykt börjar med svek. Djävulen frestar oss att svika Herren eller att vi sviker varandra. Och den situation som sen uppstår, den förmerar sig, den lever vidare, den rullar vidare som en ond cirkel. Där vi på olika sätt måste fly från konsekvenserna av det vi har gjort eller av det andra har gjort mot oss. Och vi kan röra oss på det sättet bort ifrån Gud som bortsprungna får. När vi gör det, då upphör vi att vara det vi är skapade att vara. Och det blir man kanske inte varse riktigt med en gång. Att Gud har skapat oss till någonting. Han har skapat oss till att leva av kärlek och i kärlek. Men som jag sa i morse, i svekets och syndens värld är kärleken livsfarlig. Den villkorslösa kärleken, den som vi skulle kunna tänka oss gå omkring och sprida i alla väderstreck, den gör ju mycket snart att vi kanske blir både utnyttjade och påhoppade. Och vi försöker ofta att hitta kompromisslösningar. Eller vi kommer in i ett flyktmönster. Och när vi gör det så upphör vi att vara oss själva. Den människa som är på flykt är också på flykt bort ifrån sin skapelsegivna identitet. Jag tror det är väldigt viktigt att vi gör klart för oss detta. Att Gud har inte skapat oss som geléråttor eller någonting sånt här. Som är lite formbara och man kanske kan lägga dem i blöt och knöla om dem så de kan bli någonting annat. Utan precis som du har ett alldeles unikt fingeravtryck. Kanske det enda i hela världshistorien. Definitivt det enda i världen idag. Så är du ett Guds hantverk, säger skrift. Och är du det så är du alltså, kan du inte göras från vad som helst till vad som helst. Utan det är viktigt att du får leva i det som Gud har skapat dig att vara. Det är inte detsamma som det som ibland i sekulariserade sammanhang kallas för självförverkligande. Därför att det kan ju bli en väldigt egotrippande grej. Det är inte vad du ville vara utan det är vad Herren ville att du skulle vara. Vad han har tänkt om dig och för dig. Detta är heller ingen stress i det att hjälp. Nu är det väldigt viktigt att jag gör exakt rätt. Och Gud kanske inte alls vill att jag skulle ha en röd matta på golvet. Utan jag kanske skulle ha en blå matta på golvet. Spelar ingen roll. Utan det handlar på något sätt om att inte förneka den person som Gud har skapat dig att vara. Om vi tittar på syndafallsberättelsen så är det ju så dråpligt att när Adam äter av trädet så händer något alldeles speciellt. Vi kan se andra kapitlet och 25 versen först. Första Mosebok 2:25, där står det så här: och mannen och hans hustru var båda nakna och blygdes inte för varandra. Så äter man av trädet och då står det så här, 3:7 versen. Då öppnades bådas ögon och det blev vars att de var nakna och de fäste ihop fikonlöv och band omkring sig. Ser Adam annorlunda ut efter syndafallet? Ja, inte vet jag, det står inte så. Utan det står bara att han råkade få se hur han såg ut. Och därmed så upphörde på något sätt en sorts, vad ska vi säga, naiv självförglömmelse. Och istället blir Adam förfärligt självcentrerad och tittar på sig själv hela tiden. Och det gör vi ju som bekant. Hela tiden är vi på jakt efter att hitta något bra fikonlöv att svepa in oss i. Och då är vi ju inte oss själva längre. Utan nu gäller det liksom vem som har det flottaste fikonlövet. Hur många hästkrafter det är på fikonlövet och kanske också om det är fyrhjulsdrift och automatlåda. Eller ja, det finns ju många fikonlöv, det är bara en variant. Och på något sätt så börjar man ju då bedöma sig själv och varandra efter någonting som egentligen inte finns eller någonting som inte är en själv. Och i hela statustänkandet, i hela den här jakten efter ära och prestige eller makt eller vad det är, så jagar vi ju någonting som inte är oss själva. Och vi är därmed inte heller oss själva. Om vi ska gå tillbaka till den här berättelsen om Jakob, så ska vi titta lite i 32 kapitlet. Vi läste ju förmiddags om Jakob, hur han var ju en fiffig man. Och Jakob betyder bedragare. Och han lyckades ju lura av Esau, hans förstfödslorätt. Och han lyckades lura sin fader Isak att välsigna honom i Esaus ställe. Första Mosebok 32 och 22 ska vi läsa. Och sen så hamnar han hos Laban. Och Laban lurar honom och han lurar Laban. Det var aktiebolag Fiffel och Båg. Och så småningom så kan han inte vara hos Laban heller. Och då säger Gud, nu kan du gå hem igen. Och när han nu närmar sig på väg hem så ryktas det att nu är Esau på marsch. Och Jakob han blir ganska nervös över det här. Vet inte riktigt hur han ska bära sig åt. Och fifflaren Jakob dyker fortfarande upp. Han tittar på alla sina boskapsjordar och så tänker han att vi kanske skulle dela dem där i två delar. Så kan den ena jorden gå åt det hållet och den andra går åt det hållet. Och åker vi fast så får han bara hälften av boskapen. 50% förlust, men jag har i alla fall 50% kvar. Fiffig till tusen är han fortfarande. Men nu är han i alla fall på väg hem. Och på något sätt har flykten upphört. Han kommer fram till den punkten där flykt inte längre är möjlig. Och då står det så här. Nu ska vi läsa. 22 versen 32 kapitlet. Men under natten steg han upp och tog sina båda hustrur och sina båda tjänstekvinnor och sina 11 söner och gick över Jabboks vadställe. Han tog dem och förde dem över bäcken och förde dessutom över vad han i övrigt ägde. Och Jakob blev ensam kvar. Då brottades en man med honom tills morgonrodnaden gick upp. Och när denne såg att han inte kunde övervinna Jakob gav han honom ett slag på höftleden så att höften gick ur led medan han brottades med honom. Och mannen sa, släpp mig till morgonråd när den går upp. Men han svarade, jag släpper dig inte med mindre du välsignar mig. Då sa han till honom, vad är ditt namn? Han svarade, Jakob. Han sa, du ska inte mer heta Jakob utan Israel, till du har kämpat med Gud och med människor och vunnit seger. Då frågade Jakob och sa, låt mig veta ditt namn. Han svarade, varför frågar du efter mitt namn? Och han välsignade honom där. Men Jakob gav platsen namnet Peniel, ty, sa han, jag har sett Gud ansikte mot ansikte och dock har mitt liv blivit räddat. Och när han hade kommit förbi Peniel såg han solen gå upp, men han haltade på höften. För den skull äter Israels barn ännu idag inte höftsenan som ligger på höftleden, därför nämligen att han gav Jakob ett slag på höftleden, på höftsenan. Inte vet jag om det här är mer än mina egna små funderingar, men jag tycker det är intressant det här med höftleden. Jakob som ständigt var på rymmen och som ständigt var på marsch i olika riktningar. Rörlig till tusen men alltid åt fel håll. Nu får han en smäll på höftleden så är det slut med det. I vilket fall som helst, han brottas med Herren. Och får ett nytt namn. Nu är han inte fifflaren längre. Nu är han inte bedragaren längre. Nu är han patriarken Israel. Därför att nu har han kommit till den punkten där ingen vidare flykt är möjlig. Han har fått vända om och fått gå igenom någon sorts eldsmur, en kamp här under natten, där han också får upptäcka sin verkliga identitet. Det som varit han hela tiden, men som var fördolt så länge han var på rymmen. Många gånger kan vi upptäcka det här när vi plötsligt känner en samhörighet med Gud. Och när Gud börjar att föra oss närmare honom. När han har spärrat våra flyktvägar och vi liksom kommer in i det som är vårt. Då kan man känna, nu är jag mig själv. Men i alla våra flyktvägar. Om vi till exempel tar den här flyktvägen att man ska prestera någonting. För att liksom hålla sig skadeslös. Och för att klara sig i en hård värld. Med prestationer och med oantastlighet ska man göra sig så fantastiskt bra. Ja, det låter ju inte som flykt, men det är flykt. Skulle du lyckas blir du ju helt oberoende av Gud. Så du är på väg bort ifrån honom. Skulle du bli den där perfekta kristen som du drömmer om att bli. Ja, då skulle ju inte Gud behövas längre. Och därför är alla dina strävan att bli den perfekta kristen ett flyktförsök och inte, som du kanske tror, någonting som för dig närmare honom. Allt måste värderas efter. För det oss närmare Gud. Ger det oss barnaskap. Eller förde oss bort ifrån honom. Och i allt vårt presterande och i alla våra ansträngningar att bli något och göra oss till något. Så är vi inte oss själva. Utan vi jobbar på fikonlövet. Och så länge vi gör det så lider vi av ett främlingskap. Så länge vi är på flykt. Så är vi främlingar för oss själva och vi är också främlingar för Gud. Nu säger Herren så här till Jakob. Vi ska se var står det nu. Jo, 28 versen. Du ska inte mer heta Jakob utan Israel. Ty du har kämpat med Gud och med människor och vunnit seger. Hallå där, säger vi. Vadå vunnit seger? Här har ju varit det ena lurendrejeriet efter det andra. Den egna tveksamheten efter den andra. Och hela tiden har han varit på flykt. Vad då vunnit seger? Jo, det finns något så finurligt när Bibeln talar om seger. Det är faktiskt inte ett så ofta använt ord som vi tänker i Bibeln. Men det finns här och där. Och det finns alltid någonting av självövervinnelse när det ordet dyker upp. Åt den som vinner seger ska jag ge av det dolda mannat, säger Herren i Uppenbarelseboken. Och tittar man efter i de där sändebreven, för där står det ju alltid om att vinna seger. Då ska man upptäcka att det handlar inte alls om att åstadkomma 200% församlingstillväxt eller att alla blir sjuka, bli helade eller någonting sånt, utan det handlar hela tiden om självövervinnelse. Precis på samma sätt som Jesus seger på korset handlar om självövervinnelse. När vi aktas som slaktfår hela dagen, säger Paulus, Romarbrevet 8:36, då vinner vi en härlig seger. Vad då härlig seger? Jo, självövervinnelse. Du kan inte vinna en seger utanför dig själv om du inte samtidigt vinner en i dig själv. Och det handlar egentligen om den segern i ens eget liv. Att inte fly utan att vända om och gå så att säga igenom det fruktansvärda. För som sagt, kärleken är livsfarlig på ett vis. Kärleken är riskabel. Kärleken kan alltid utnyttjas. Och det betyder inte att du ska lägga dig som en dörrmatta under varenda fot du hittar. Jag menar inte så, det gjorde inte Jesus. Vi kommer strax till det. Men om vi ska leva det totalt riskfria livet, då är kärleken inte möjlig. Utan ska vi så att säga leva det liv vi är skapade för och som på något sätt ändå ska motsvara den skapelse, den identitet Gud har gjort i oss när han skapade oss, så är det ett riskabelt liv. Det är ett liv som så att säga hela tiden går emot alla de onda impulser som kommer i tillvaron. Inte går emot med knytnävar och kanoner, utan går emot dem ungefär som en värnlös och går rakt emot elden. Det här med att flykt väldigt lätt leder till ett främlingskap. Det kanske vi kan se allra tydligast när vi kommer in på frågan om konflikter. Det är mycket vanligt, en mycket vanlig missuppfattning i kristna led, att den kristne har en kallelse att undvika konflikter. Och det blir vi ganska snart så specialiserade på, att vi lever ett totalt flyktliv. Vi är inte kallade att fly ifrån konflikter, vi är kallade till att sköta dem. Det är en väldig skillnad på det. Vi ska läsa lite i Johannesevangeliets 15 kapitel. Med början i 18 versen. Om världen hatar er, kom du ihåg att den har hatat mig före er. Om ni tillhörde världen skulle världen älska er som sina egna, men nu tillhör ni inte världen. Utan jag har kallat er ut ur världen och därför hatar världen er. Kom ihåg vad jag har sagt er. Tjänaren är inte för mer än sin herre. Har de förföljt mig kommer de också att förfölja er. Har de bevarat mitt ord kommer de också att bevara ert. Men allt detta ska de göra med er för mitt namns skull, därför att de inte känner honom som har sänt mig. Om jag inte hade kommit och talat till dem skulle de vara utan synd. Nu har de ingen ursäkt för sin synd. Den som hatar mig hatar också min fader. Hade jag inte gjort sådana gärningar bland dem som ingen annan har gjort skulle de vara utan synd. Nu har de sett dem och de hatar både mig och min fader. Men ordet som står skrivet i deras lag skulle uppfyllas, de har hatat mig utan grund. När hjälparen kommer som jag ska sända ifrån fadern, sanningens ande som utgår från fadern, då ska han vittna om mig. Också ni ska vittna, ty ni har varit med mig från början. Vad förbereder Jesus sina lärjungar på här? Jo, svag konflikt. Var ni övertygade om att det blir konflikter? Konflikter som ni inte alls är kallade att fly ifrån, utan som ni är kallade att sköta. Och så säger han så här. Ni kommer att få den helige ande för att kunna göra det här på rätt sätt. Alltså, den helige ande vill lära dig att sköta konflikter på rätt sätt. Inte bara att försvinna ifrån dem. Vi tittar i andra kapitlet av Johannes evangelium. När vi läser från 13 versen. Till och med 17. Judarnas påskfest närmade sig och Jesus gick upp till Jerusalem. I templet stötte han på dem som sålde oxar och får och duvor och dem som satt där och växlade pengar. Han gjorde en piska av repstumpar och drev ut allesammans ur templet med deras får och oxar. Han slog ut växlarnas pengar och välte omkull deras bord. Och till dem som sålde duvor sa han, bort med allt det här. Gör inte min faders hus till en saluhall. Hans lärjungar kom ihåg att det står skrivet, lidelsen för ditt hus skall förtära mig. Jag tycker om det här uttrycket i 15 versen. Han gjorde en piska av repstumpar. Ibland så får vi för oss att det här var någon sorts allmänt raseriutbrott. Plötsligt så tappar Jesus självkontrollen, eller plötsligt så blir han bara heligt vred i största allmänhet och kokar över och jagar ut folk. Nej, det är en noga planlagd grej det här. Jesus går och letar. Är det någon som har en repstump här? Ja, här vanns en liten bit och ja, här finns en till. Och vänta, ska vi knyta här? Och ja, jag behöver en liten stump till. Nu är det färdigt, nu ska vi gå igång. En planlagd konflikt. Och det här, det är svårt. Håll med om det. För vi har ju läst Matteus 5 och vi undrar om inte Jesus har gjort det också. Att när någon slår dig på den högra kinden så vänder den andra till. Och när någon vill ha skjortan så ger honom byxorna också. Och så undrar vi, men vilket är det som gäller nu då? Bägge kan ju inte gälla. Jo, det kan det göra. Vi kan uttrycka det så här. Ibland är det flykt att undvika en konflikt. Och ibland är det flykt att bli arg. Somliga har upptäckt det där med att det är en väldigt finurlig flykt att bli arg. I synnerhet sådana som har, av naturen har kort stubin. De brukar ilskna till för allting och ibland ilskna de till för ingenting. Och på det sättet så håller de sin omgivning i lagom terror. Och man vågar aldrig sticka upp och man vågar aldrig säga som det är. Visst, då slipper ju de. En sån kille ber man ju aldrig att han ska gå ut med sophinken därför att han bara väsnas och gapar och skriker och slänger blomkrukor. Ja, då går man hellre själv. Så slipper ju han. Och det är ju ett väldigt förnuligt sätt att slippa massor av grejer i livet, att tända på allt och att tända på ingenting. Så ibland kan vrede vara en flykt. Men ibland kan det vara en flykt att undvika en konflikt. Därför konflikter är inte roligt. Det är alltid plågsamt att hålla på och bråka och härja. Eller att komma i någon sorts motsatsställning med sin omgivning. Och därför måste man alltid rannsaka sig själv när man kommer eller riskerar att komma i en sån motsatsställning. Då känner man ju hur det drar inombords. Givetvis åt ett bestämt håll. Var och en vet väl åt vilket håll det brukar dra hos honom eller henne. Och då får man börja tänka efter. Är detta flykt? Flyr jag nu bort ifrån mig själv? Förnekar jag nu min egen övertygelse? Förnekar jag det som är rätt? Som jag har prövat och funnit vara rätt? För bekvämligheten att slippa konflikten? Med allt vad det innebär av olust och jobbighet och det här. Ibland är det så när man har lätt att tända att man får tänka efter. Tänder jag för det här? Bara för att jag vet... Att om jag gapar och skriker lite grann så slipper jag. Det finns konflikter som man måste ta. Och vi vet allihopa att om det är så att man inte tar de konflikter som man borde ta eller måste ta, då händer någonting med ens egen identitet. Då blir man i längden, inte kanske första gången eller andra gången, men om man sätter det här i system blir man en främling för sig själv. Vi antar till exempel att du kommer i en situation där du fuller väl vet att här borde det sägas ifrån. Så här kan det bara inte vara och så här får det bara inte vara. Det är inte rättfärdigt att bara tiga. Okej, vi säger du tiger ändå. Vad händer då efteråt? Jo, det där har vi alla erfarenhet av. Då får man den där beska bismaken i munnen att varför sa jag ingenting? Och hjälp om jag hade sagt något, vad jag hade känt mig usel efteråt. Och man går där och liksom tycker att vad man än hade gjort eller vad man än hade sagt så hade det blivit fel i alla fall. Men vi måste ha klart för oss, vi är kallade till konflikt. Har de kallat mig Belzebul, vad ska de inte kalla er? Den enklaste och den vanligaste konflikten handlar inte om att smälla i dörrar eller att gapa och skrika, utan det handlar helt enkelt om att säga nej. I lugnaste, enklaste, trevligaste samtalstonen, nej. Och det är som bekant en svår konst. Jag vet inte vad ni tycker, men jag tycker det är svårt. Och jag har genom åren fått träna mycket på det där. För jag inser att det måste man. Man kan inte alltid säga ja. Och då måste man lära sig att säga nej. Jag har själv fått stava mycket på den här lilla tanken. Vad är ditt ja värt om du inte kan säga nej? Kan då ditt ja någonsin bli uttryck för kärlek? Knappast. Och den här texten i Matteus 5, den om andra kinden och skjortan och manteln och livklädnaden och vad det är och en mil och två mil och detta. Den handlar inte alls om att det är obligatoriskt att vi måste göra så. Men ibland så händer det att Herren visar dig att du kan vinna en seger över en människa som vill utnyttja dig genom att på det sättet vinna en seger över dig själv. Sådana tillfällen finns, det har vi alla varit med om. Men det är inte varje gång så. Och det är inte varje gång meningen att man ska göra en lag av det där och alltid leva på det viset. Det funkar inte. Försöker man det så blir man till sist nästan en främling för sig själv. Därför att då har man gjort om det här till ett flyktmönster. Där man flyr bort ifrån alla konflikter. Där man flyr bort ifrån varje konfrontation. Där man så att säga också till sist börjar undra vem Gud egentligen är. Du kan inte göra en lag av det här med andra kinden utan att till sist undra i ditt stilla sinne. Frågar inte Gud efter rättvisa? Jo visst gör han det, för han har aldrig kallat dig att leva 100% på det där sättet. Han har bara talat om för att det finns tillfällen då den helige ande kan hjälpa dig att sköta en konflikt på det sättet. Sen finns det andra tillfällen då den helige ande kanske lär dig att göra en piska av repstumpar istället. De kanske inte är så vanliga för allt i världen, men ändå. Det kan finnas sådana tillfällen också. Åtminstone då du får klart säga ifrån att så här kan det inte vara. Och när man ska pröva sig själv i de här situationerna så är det viktigt att man prövar vad är sant och vad är rätt. Vad kan jag vara och vad kan jag göra utan att bli en hycklare? Utan att bli oärlig? Och vad är flykt och vad är inte flykt? För i princip är det oftast så här att de konflikter vi är kallade till, det är de som vi är de första att smita ifrån. Medan de konflikter som vi inte alls är kallade till, det är de som vi med största välbehag går in. Så brukar det vara. Men det gäller att vara lite självobservant och pröva. Vad är flykt och vad är inte flykt? Vad är rätt och vad är inte rätt? Och när man har kommit fram till att detta är en konflikt som måste tas, ja då kommer nästa fråga. Helige ande, hjälp mig att sköta det här på rätt sätt. Alltså den helige ande är det given också för det här. Kung David, han är ju en intressant man på många sätt. Och han tände säkert på ultrakort stubin när det gav sig. Han har ju skrivit många, många psalmer som ju vi oftast inte kan läsa hela psalmen. För rätt vad det är så kommer det någonting och då säger vi bara amen och slår igen Bibeln. Och vi ska titta på den 139:e psalmen för den är perfekt i det här hänseendet. Där läser vi alltid fram till 19 versen, alltså 1 till och med 18. En underbar liten text att avsluta en syföreningskväll. För sen kommer det Gud, att du ville dräpa det ogudaktiga. Och där drar vi i nödbromsen. Nu ska vi läsa hela psalmen. Herre, du utransakar mig och känner mig. Vare sig jag sitter eller står, vet du det. Du förstår mina tankar fjärran ifrån. Vare sig jag går eller ligger, utforskar du det. Och med alla mina vägar är du förtrogen. Ty förrän ett ord är på min tunga, se så känner du, Herre, det till fullo. Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. En sådan kunskap är mig allt för underbar. Den är mig för hög. Jag kan inte begripa den. Vart ska jag gå för din ande och vart ska jag fly för ditt ansikte? Får jag upp till himlen så är du där och bäddade jag åt mig i dödsriket, se så är du också där. Tog jag morgonrodnadens vingar och gjorde mig en boning ytterst i havet så skulle också där din hand leda mig och din högra hand fatta mig. Och om jag sa, mörker må övertäcka mig och ljuset blir natt omkring mig, så skulle själva mörkret inte vara mörkt för dig. Natten skulle lysa som dagen, ja, mörkret skulle vara som ljuset. Ty du har skapat mina njurar, du sammanvävde mig i min moders liv. Jag tackar dig för att jag är danad så över måttan underbart. Ja, underbara är dina verk, min själ vet det väl. Benen i min kropp var inte gömda för dig när jag bereddes i det fördolda, när jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig när jag ännu knappast var formad. Alla mina dagar blev uppskrivna i din bok. De var bestämda förrän någon av dem hade kommit. Hur outgrundliga är inte för mig dina tankar, o Gud, och hur stor är inte deras mångfald? Räknade jag dem så skulle de vara fler än sanden. När jag vaknade skulle jag ännu vara hos dig. Gud, o att du ville dräpa de ogudaktiga. Jag måtte de blodgiriga vika bort ifrån mig. De som talar om dig med onda planer i sinnet, de som har bringat dina städer i fördärv, skulle jag inte hata dem som hatar dig, Herre? Skulle jag inte känna leda vid dem som står dig emot? Jag hatar dem med starkaste hat. Ja, mina fiender har de blivit. Utransaka mig, Gud, och känn mitt hjärta. Pröva mig och känn mina tankar och se till om jag är stadd på en olycksväg och led mig på den eviga vägen. Här har du kung David. Han är arg. Han är ordentligt vred. Jag hatar dem med det starkaste hat, säger han. Det grejer det. Och nu är det så här med David att han har en känsla av att det där kanske inte är så mycket ande utan det kanske är en hel del kött. Vem vet? Det är inte alltid så lätt att veta det på egen hand. Det kan vara bra om man har en god hustru att fråga. Det kan också vara bra att ha Herren att fråga. Och det är precis vad David gör i den här psalmen. Han börjar med allt det här med tog jag morgonrodnadens vingar och for jag upp i himlen och bäddade jag åt mig dödsriket och så vidare. Varför det? Jo, för att säga, vart ska jag ta vägen, Gud, utan att du precis ser rätt igenom mig? Du vet allt om mig och det tycker jag är en fantastisk grej. Jag kan inte fatta hur du bär dig åt den kunskap som är mig allt för hög, men det är ju så i alla fall. Och det är skönt. Och det är inte bara precis i detta ögonblicket utan när jag redan innan jag var född så visste du allt om mina njurar och benen i min kropp och alla mina dagar och allt sammans. Rubb och stubb. Allt som har varit, allt som kommer, precis varenda molekyl, du känner allt sammans. Eller som Jesus säger att på eder är till och med huvudhåren inte bara räknade som det står i svenska översättningen, utan faktiskt numrerade, står det i grekiska. Ja, det är härligt. Och det är mot den bakgrunden som nu David lägger fram sitt aktuella problem. Det är till den guden han vänder sig. Du förstår, Gud, nu är det grejer på gång här. Jag är så arg så jag kan spricka. Men det kan ju hända att jag är stadd på en olycksväg. Och därför så lämnar jag nu upp min vrede till dig för lite närmare granskning. Och jag vill ha besked av dig. Är jag ute och cyklar på villovägar eller är det här rätt? Är detta en konflikt jag ska ta eller är detta en konflikt jag ska låta bli? För det kan man fråga Gud om. Jag tror att många kristna kommer till sin överraskning och finner Gud säger ja oftare än vi tänker oss. Det här är någonting du ska ta. Men du kan inte ta det hur som helst. Jag ska visa hur du ska göra. Man kan inte gå bärsärkagång, menar jag. Det är inte det det handlar om. Utan Gud kanske måste visa hur det ska göras. Men vi är ju makalöst dåliga på att sköta konflikter. Och vi är, vill jag påstå i kristna red, makalösa på att blanda ihop sak och person. Så fort man vill komma till tals, till exempel i teologiska spörsmål. Är det nu si eller är det så? Vad säger Bibeln? Oh, säger genast någon då. Du fördömer ju mig och du påstår att jag inte är kristen. Jag har aldrig sagt, lugna dig. Det är bara frågan, vad står det nu i skriften? Vi måste titta efter. Det kan vi väl göra utan att du omedelbart tror att jag förpassar det till helvetet. Men det går inte. Då är man genast en som förkastar kristna bröder och sånt. Varför ska vi inte kunna prata? Varför ska vi inte kunna på ett sakligt sätt byta tankar med varandra? Varför är vi så rädda för konflikter? För det är ju det vi är. Så fort som vi inte allihopa har den här husfriden som består av att vi sopar allting under mattan, så blir vi genast ängsliga och tänker att nu har du förkastat mig, eller nu är det någonting på gång här, och så får det inte vara, utan i Guds församling ska det råda frid. Och så har vi den där friden som så att säga berövar oss vår personlighet, och som egentligen inget annat är än en flykt, ett flyktmönster. Jag tror det är så här att när vi lever i det flyktmönstret, så kommer vi naturligtvis många gånger att hamna i situationer av besvikelser. Då man skulle ha sagt ifrån om det inte var så att man var kristen, eller hur? Utan då man efteråt på något sätt känner sig väldigt, väldigt kluven inombords. Och då man samlar på sig besvikelser som man inte vet vad man ska göra med. Och ibland är det så här att, som jag sa i förmiddags, att om det här med undvika konflikter blir så att säga ett flyktmönster, då kommer vi ganska snart att upptäcka att man kan inte fly hur långt som helst. Det man flyr ifrån hinner alltid upp en. Och i det här sammanhanget handlar det om att man spar ju på alla besvikelser. Den ena efter den andra, till sist så står de med en uppe i halsen. Och då får det inte plats mer. Och då kommer man i den situationen att då måste det göras någonting. Då måste man ändå vändas 180 grader runt och börja röra sig i den andra riktningen. Det vill säga börja att lära sig att sköta såna här saker på rätt sätt. Och den stora grejen i sammanhanget, jag kommer tillbaka till det igen, är att lära sig att kunna säga nej när det egentligen är nej man menar. För säger du ja när du menar nej, då är du inte ärlig. Och det vill Gud att du ska vara. Utan om vi har haft det flyktmönstret i våra liv, att vi liksom undviker konflikter, så att vi till sist nästan blivit som främlingar för oss själva, då har vi stort behov att gå till Gud och be för det första att han rensar ut all den gamla besvikelsen som vi bär inombords. Och då måste Gud komma för det första och liksom nästan krama om oss och säga: du får lov att bli arg, kära vän. Du får lov att kännas vid din besvikelse. Du får lov att tala med mig om den, bara jag får lov att ta den sen. Och det kan vara väldigt förlösande. Därför att om man liksom tror att man har en kallelse till att undvika konflikter, så har man givetvis också en kallelse till att aldrig bli arg. Och då kan man stoppa på sig väldigt mycket utan att någonsin vara medveten om vad man har stoppat på sig. Och det där tar ju Gud inte bort i narkos då, så att säga. Utan han gör det ju i vaket tillstånd. Han låter oss i alla fall få se vad det var vi gick och bar på innan han tog det. Då kanske vi måste kännas vid våra konflikter på ett nytt sätt istället för att försöka smita från dem. Inte kännas vid dem nu för att kanske alla gånger ställa till stor cirkus med alla möjliga människor. Utan kanske bara kännas vid dem inför oss själva. Därför att om vi så mycket flyr från våra konflikter att vi inte känns vid dem ens inför oss själva, då blir vi ju väldigt mycket främlingar för oss själva. Men det kan vara väldigt frigörande och väldigt förlösande att få kännas vid inför sig själv. Att man tycker att ja, den där har utnyttjat min snällhet och den där har föraktat mig för att jag aldrig bråkar och den där har gjort si och den har gjort så. Ja visst, att få säga det till Gud. Lös mig från min besvikelse. Och lär mig för framtiden att säga nej på ett sådant sätt att jag kan vara mig själv. Lär mig att pröva när det är rätt att säga nej. Lär mig att pröva när det är rätt att säga ja. Men befria mig ifrån villfarelsen att jag har kallelse till att aldrig säga nej. Om det är så du inte tror att vi får lov att säga nej, så ska vi ta en text på det också. Vi ska titta här om jag hittar den. Det gör jag nog. Lukas 4 kapitel och 42 vers. Tidigt nästa morgon gick han därifrån bort till en enslig plats. Folket började leta efter honom och kom ända dit där han var, och de ville hindra honom från att lämna dem. Men han sa till dem: jag måste förkunna budskapet om Guds rike för de andra städerna också. Det är därför jag blivit utsänd. Och sedan predikade han i synagogorna i Judén. Jo då, en morgon är Jesus borta. Vart har han tagit vägen? Han var ju så bra på att hela det sjuka och utspisa folk, och det var ju, vart tog han vägen? Ja, jag såg att han försvann bortåt berget där. Ja, vi sticker efter. Du måste komma tillbaka till oss, du måste komma tillbaka till oss. Nej. Jag har uppdrag att gå också till de andra städerna. Vi kan inte alltid säga ja. Det är självklart inte gränsen för det banala, men i Guds församling måste det ändå sägas. Det kan vara ett flyktmönster i våra liv. Och därmed rör vi oss i själva verket bort ifrån våra medmänniskor och bort ifrån Gud. För flykten är det som för oss bort ifrån Herren, inte närmare honom. Och därför så ska vi be ikväll till Herren att han hjälper oss med det här. Att han gör oss villiga att ta de konflikter som vi är kallade till att ta. Alltså de konflikter som vi skulle vilja smita ifrån. Att vi med hans hjälp får ta dem på ett konstruktivt sätt. Och att de konflikter som vi gärna ville ta,
För det brukar ju vara så. De kanske vi inte är så mycket kallade att ta som vi tror. Att han får hjälpa oss med dem. För det kan han göra. Utan att vi blir personlighetsförändrade, om jag får säga det så till det sämre. Och utan att det blir något flyktmönster eller någon rymning på gång. Så låt oss be tillsammans en kort stund. Herre, ditt ord säger oss att saliga är de fridsamma, till de ska kallas Guds barn. Det kanske vi ibland har missförstått, därför att vi ska hålla frid med alla och så långt som det beror på oss. Det är vad ditt ord säger. Men du har inte kallat oss till att sopa allting under mattan. Nu vill jag börja med att be till dig, far, för de som har vuxit upp under sin barndom i hem där allting sopades under mattan. Där man aldrig kunde tala ut med varandra. Och där konflikter var någonting så, ja, det sades aldrig, men det liksom satt i väggarna att det var så farligt med konflikter. Så att det fick man aldrig ägna sig åt. Utan allting kallades för förlåtelse när man sopade det under mattan och såg glad ut. Då vill jag be till dig, Gud, att du ska trösta de människorna som har upplevt någonting sådant. Så ska du hjälpa dem med all deras obeslutsamhet, allt deras vankelmod och all deras förvirring. Jag ber också att du ska hjälpa dem med allt annat, vad flykt som kan finnas i en sådan människas liv. Människofruktan. Vi bär fram det här till dig, Gud. Vi vill be att vi får se liksom ett annat mönster i ditt ord och i din egen person. Vi vill ju att du ska hjälpa oss att vara dem du har skapat oss att vara. Vi behöver alla få din hjälp här att säga nej. Utan att omedelbart få dåligt samvete. För de flesta av oss får dåligt samvete om vi säger nej. Även om vi inte har en sportslig chans att göra det där som ett ja skulle innebära. Så känns det ändå så obehagligt och jobbigt inombords. Och det är inte rätt. Vi ber dig om hjälp att kunna vara äkta inför varandra på den här punkten. Vi ber att du skulle väl signa hela din kristenhet till en sådan äkthet utan att vi omedelbart känner oss förkastade av varandra. Du får lära oss att bättre än världens barn skilja på sak och person. Istället för att göra det sämre som jag tycker vi gör nu. Hjälp oss att pröva vad som är rätt. Pröva vilka konflikter som vi är kallade att stå i. Och som du då ger oss kraften att stå i. Och att pröva vilka gånger som vi vinner seger genom att vända andra kinden till. Vi bär kanske många på mycket besvikelse. Från situationer då vi menade oss vända andra kinden till fast vi i själva verket ägnade oss åt flykt ifrån konflikter. Och nu ber vi dig Gud att du rengör hela vårt inre från alla de besvikelser och all den människofruktan och all den övergivenhetskänsla som en sådan livsform kan föra med sig. Med din hjälp vill vi vända om ikväll, Herre. Till att ta de konflikter som vi är kallade att ta. Och det kan för de av oss som satte i system att fly ifrån konflikter vara verkligen som att gå igenom eldsmuren vi har försökt att fly ifrån. Men med din hjälp, Herre, så går det. Och vi har fått den heliga ande för att också detta ska bli möjligt. Lär oss att göra det på rätt sätt. Lär oss göra det utan prestige. Utan åthävor. Hjälp oss att ständigt förlåta varandra så att det inte blir person av det här. Utan att när vi tar ett motsatsförhållande så blir det i sakfrågan och ingenting annat. Men vi är kallade till att stå upp för sanningen och den kan inte se ut hur som helst. Bara för fridens skull. För sanningen och kärleken ska aldrig behöva krocka med varann. Det vill jag hålla före här. Eftersom du är kärleken och du är sann. Så lär oss att se och förstå det här. Så att vi på denna punkten kan bli vad du har skapat oss till att vara. Och lös och befria oss. Från gammal vrede. Från gammal depression. Från gammalt missmod. Det är ju inte du som ger oss modlöshetens ande. Du ger oss kraftens, kärlekens och självbesinningens ande.